Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Boom, Bubbles and the End of Stagnation är en idéhistorisk och ekonomisk fackbok av Bernd Hobart och Tobias Huber, utgiven av Stripe Press. Boken granskar varför perioder som Manhattan-projektet, Apollo-programmet och den tidiga halvledarutvecklingen kunde ge ovanligt snabba tekniska framsteg. Medan vår tid ofta beskrivs som mer försiktig och trögrörlig. Författarnas huvudtes är medvetet provocerande. Finansiella bubblor är inte enbart uttryck för irrationalitet och kapitalförstörelse, utan kan ibland skapa de förutsättningar som krävs för att ny teknik ska utvecklas. Skalas och bli billig nog för bred användning. Analysen kombinerar ekonomisk historia, teknikens utveckling och René Girards tankar om mimetisk eller efterhärmande konkurrens. Boken är inte en uppmaning att okritiskt hylla spekulation. Istället försöker den skilja mellan bubblor som mest flyttar pengar och bubblor som lämnar efter sig infrastruktur, kunskap och produktiva möjligheter. Syftet är att ompröva sambandet mellan risk, överdrift och samhälleliga framsteg. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, bubblan som en möjlig motor för tekniskt genombrott. Bokens mest särpräglade argument är att en bubbla ibland kan fungera som en mekanism för framsteg. Normalt betraktas snabbt stigande värderingar som ett varningstecken, och det finns goda skäl till det. Många investerare förlorar pengar när förväntningar springer före faktiska intäkter. Hobart och Huber menar ändå att bedömningen blir ofullständig om man bara mäter investerarnas slutliga avkastning. En teknisk bubbla kan mobilisera kapital, kompetens och uppmärksamhet i en takt som mer försiktiga marknader sällan tillåter. Då kan många konkurrerande aktörer bygga, testa och misslyckas parallellt istället för att en enda organisation provar sig fram långsamt. Järnvägar, elektrifiering och internet används som historiska referenspunkter för denna dynamik. Efter en krasch kan ägare och finansiärer ha förlorat, men kablar, produktionskapacitet, teknisk erfarenhet och utbildad arbetskraft kan finnas kvar. Det gör nästa utvecklingsfas billigare. Resonemanget innebär inte att varje hög värdering är nyttig. Det innebär att samhällsnytta och privat investeringsresultat kan gå i olika riktningar. En teknik kan vara verkligt omvälvande, samtidigt som en stor del av de företag som finansierades tidiga expansion går dåligt. För det andra, skillnaden mellan återgångsbubblor och inflektionsbubblor för att undvika en alltför bred hyllning av spekulation skiljer boken mellan två typer av bubblor. En återgångsbubbla, eller mean reversion bubble, bygger främst på finansiell smitta och löften som inte skapar varaktiga produktiva tillgångar. När prisuppgången bryts finns det begränsat kvar som kan förändra ekonomin. En inflektionsbubbla är däremot knuten till teknik med potential att ändra kostnader, produktionssätt eller kommunikation i stor skala. Författarnas poäng är inte att man alltid kan avgöra skillnaden i förväg. Just osäkerheten är en del av problemet eftersom nya tekniker ofta ser opraktiska eller övervärderade ut innan de har nått bred användning. Men begreppet ger ett bättre frågebatteri än den enkla frågan om en marknad är dyr. Man bör också fråga vad kapitalet finansierar, om fysisk eller digital infrastruktur byggs, om kostnader faller genom skala och om kunskap sprids mellan projekt. Det är särskilt relevant i diskussionen om AI. Även om vissa investeringar kan visa sig felbedömda, kan beräkningskapacitet, modeller, verktyg och kompetens få bestående effekter. Ramverket hjälper läsaren att hålla två tankar samtidigt, att överdrift kan vara farlig och att överinvestering i rätt slags teknik också kan lämna ett värdefullt arv. För det tredje, de tre ovanliga villkoren bakom snabb innovation. Hobart och Huber återkommer till tre villkor som de menar har präglat flera exceptionella teknikprojekt. Det första är mycket stora resurser. Genombrott kräver ofta investeringar innan nyttan kan räknas hem och små anslag med korta tidshorisonter räcker sällan för radikala satsningar. Det andra är en gemensam, överordnad mission. Manhattan-projektet och Apollo-programmet visar hur ett tydligt mål kan samordna forskare, ingenjörer, leverantörer och beslutsfattare kring en konkret uppgift. Det tredje villkoret är svagare ansvarsutkrävande än man normalt förknippar med god styrning. Detta är bokens mest obekväma punkt. Författarna säger inte att slöseri är bra, utan att hård kontroll på förhand lätt stoppar projekt vars värde ännu inte går att bevisa. När varje kostnad måste motiveras med säkra och snabba resultat premieras förbättringar av det redan kända. I en bubbla eller ett nationellt mobiliseringsprojekt får aktörer ibland större utrymme att pröva vägar som verkar osannolika. Det kan ge felinvesteringar, men också oväntade lösningar. För en svensk läsare aktualiserar detta en klassisk avvägning. Offentliga institutioner och företag behöver ansvar, men de behöver också former för långsiktig forskning där osäkerhet inte automatiskt behandlas som ett misslyckande. För det fjärde, stagnationens institutionella orsaker, från försiktighet till specialisering, boken placerar bubbeltesen i en större kritik av teknologisk stagnation. Författarna menar att modern forskning och innovation ofta bromsas av strukturer som i sig är rationella. Finansiering ges gärna till projekt med tydliga, mätbara resultat. Kollegial granskning och administrativa regler ska skydda kvalitet och offentliga medel. Samtidigt kan dessa system göra det svårare att satsa på idéer som är svåra att formulera i förväg eller som riskerar att misslyckas helt. En annan del av argumentet gäller specialisering. När kunskapsmassan växer blir experter nödvändigtvis mer fokuserade på smala områden. Det förbättrar precisionen, men kan försvåra de kopplingar mellan discipliner som behövs för större språng. Boken idealiserar därför inte bara entreprenören, utan intresserar sig för miljöer där teknik, vetenskap, kapital och organisation kan mötas. Här blir bubblan ett sätt att tillfälligt sänka tröskeln för oprövade kombinationer. Invändningen är förstås att mindre kontroll också kan gynna dåliga projekt och opportunister. Den invändningen passar in i bokens analys snarare än motbevisa den. Poängen är att ett system som enbart minimerar synliga misstag kan skapa ett mer dolt problem, nämligen att samhället missar möjligheter vars värde först blir tydligt långt senare. Slutligen, mimetisk konkurrens förklarar både mani och samordning. En intellektuell särart i Boom är användningen av René Girards teori om mimesis. I korthet beskriver teorin hur människor ofta lär sig vad som är önskvärt genom att se vad andra eftertraktar. På marknader kan detta skapa återkoppling. När framstående investerare, företag eller tekniker satsar på en idé blir den mer attraktiv just därför att andra tolkar satsningen som information. Kapital och status kan då dras till samma område långt snabbare än vad enskilda kalkyler ensamma skulle motivera. Författarna använder detta för att förklara bubblans mani, men också dess produktiva sida. Efterhärmning samordnar nämligen många aktörer kring gemensamma tekniska mål. Den kan locka ingenjörer, forskare och entreprenörer till områden som annars skulle framstå som för osäkra. Analysen är mer nyanserad än påståendet att människor bara är irrationella. Mimetisk konkurrens kan förstärka verkliga möjligheter, men den kan också driva förväntningar bortom vad som är hållbart. Därför bör läsaren inte använda teorin som en köpguide. Dess värde ligger i att förklara varför marknader ofta rör sig socialt, inte bara matematiskt. Den belyser också varför det kan vara så svårt att stå utanför en stark teknikvåg, både för investerare som fruktar att missa den och för företag som fruktar att hamna efter. Sammanfattningsvis, Boom passar särskilt väl för läsare som vill förstå teknikboomar bortom rubriker om övervärdering och börsras. Den är relevant för investerare, grundare, forskare, beslutsfattare och studenter av ekonomisk historia. Investerare får dock inte en metod för att välja vinnande aktier. Bokens mer användbara bidrag är att den skiljer mellan frågan om en teknik förändrar världen och frågan om en viss kapitalplacering blir lönsam. Den skillnaden är central i alla perioder av snabb teknisk förändring. För den som arbetar med forskning eller politik erbjuder boken ett tankeverktyg för att diskutera risk. Den visar varför krav på omedelbar mätbarhet kan hämma långsiktiga genombrott, samtidigt som den inte döljer kostnaderna av svag disciplin och masspsykologi. Jämfört med vanliga böcker om finansbubblor är Boom mindre inriktad på att identifiera nästa krasch. Jämfört med rena teknikoptimistiska böcker är den mindre benägen att behandla innovation som en rak följd av goda idéer. Det som gör den särskild är kombinationen av ekonomisk historia, institutionell analys och Girards teori om efterhärmning. Resultatet är ett argument som är både fruktbart och omstritt. Läsaren behöver inte acceptera slutsatsen att bubblor är nödvändiga för framsteg. Men boken ger goda skäl att undersöka vilka materiella och kunskapsmässiga rester som blir kvar när en spekulativ våg har lagt sig och vem som faktiskt får nytta av dem. Om du vill stödja Bern Hobart, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!